Hej och välkommen till Bänkvärmarna, avsnitt 198. Innan vi spelar in det här så avhandlade vi lite grann om Karim Vassi som är senaste gästen i Nicks hörna. Och ni ska faktiskt lyssna på det. Det är helt otroligt vad Karim har gått igenom och vad Karim är för människa och hur han är som person. Jag träffade Karim på Svenska Cupen på Hovet, alltså Svenska Cupfinalen, för första gången på länge. Och påminner sig om vilken kung han är. Och det gjorde tydligen Nick också eftersom han omedelbart högg honom och tog honom till Nicks hörna. Lyssna på det avsnittet. Det är grymt. Och jag har ju varnat Addis idag, så det är ingenting för Addis. För Nick eller Karim pratar om det riktiga Space Jam. Bara en sån sak. Vi ska ägna oss åt chilihetta eller jag vet inte, iskallt i NBA idag. Het eller kall. Vi får väl se vilka som är heta och vilka som är kalla. Samt att vi ska börja snacka upp landslaget lite grann. Herrlandslaget spelar ju första EM-kvalmatchen mot Bulgarien i Partille Arena 22 februari, vill jag minnas. Hur är det, Nick? Hur heter du på en skala?
Jag är så het att jag känner att jag börjar bli nervös. Alltså på riktigt. För den matchen är otroligt viktig. Vi kan prata om det lite senare. Men mest glad är jag över att Addis är med från start. Det kan inte vara bara jag som ser sambandet mellan Kawhi startar, det går bra för Clippers, och så är Addis med från start. Jag ser verkligen, jag kan verkligen dra den parallellen, alltså. Det kan inte vara ren slump. Det kan inte vara det.
Har ni sett mig och Kawhi någon gång samtidigt? Det är frågan.
I samma rum,
har ni gjort
Nej.
Det?
Nej.
Shit.
Faktiskt inte.
Sjukt.
Vi återkommer till dig, Kawhi, alldeles strax. Larsan, hur är det med dig?
Det är bara bra. Det är tisdag, vi sitter här och ska snacka. Livet leker.
Härligt. Addis, jag hoppas att du inte har något quiz så att Nick, liksom hans glädje tonas ner på en gång, eller hur är det?
Ja, det är bra, och jag har faktiskt ett quiz.
Jag förstod det, jag bara driver med Nick.
Den här ska jag fan vinna.
Ja.
Let's go.
Taggad grabb.
Ja, alltid. Så ni alla vet vem det här är, vill jag bara lägga fram då. Så. Okej, vi pratar om vi gratulerar en basketspelare som fyller år imorgon då, alltså om 4 timmar här i svensk tid då, fyller han år, och ska vi se, han gjorde totalt 11 säsonger i NBA och la av för något år sedan.
11 säsonger la av för något år sedan.
Ja, 11 säsonger la av för något år sedan. Vad snackar vi? Bra gissning, men det är det inte.
Nej, han kanske inte har lagt av, men spelar i alla fall inte i NBA.
Mm. Nej, det gör han inte. Ja, den här killen blev, han är draftad en gång i tiden, 2011 faktiskt, draftades han av ett lag, jag ska inte säga vilket.
Michael Kidd Gilchrist, nej, han gick året efter. Okej, Evan Turner.
Nej, det är det inte, och han blev nog draftad tidigare och så, va?
Han har haft en tid så, plus att han, det är flera år sedan han la av. Alltså det är inte i för något år sedan, det öppnar ju för lite vad som
han
helst.
Han träffade det själva. Jag är nästan 100 på det.
Ja, kanske det. Skitsamma. Men
nej fan, 11 draften är väl Kyrie.
Och Turner som två.
Ja, det kanske är.
Nej.
Skitsamma.
Derrick Williams två är Kyrie draften.
Ja, just det, det
stämmer. Och sen kommer Giannis Counter, Giannis Freedom.
Stämmer.
Giannis Freedom.
Tar vi ut det? Nej, det är inte Enes. Enes spelar inte han fortfarande någonstans? Nej, jag vet fan.
Jag tror att han är frihetskämpe.
Vi kör lite hjälp här då. Vi pratar om en 2-time All-Star.
Vad fan? Eric Bledsoe? Nej. Fan, han har inte varit All-Star.
Kemba Walker.
Ja, det är Kemba. Fuck!
Nej, fel.
Det är inte det. Vi lever! Vänta, 2-time All-Star.
Ja, jag ska ge er hans smeknamn på Basketball Reference. Pizza Guy.
Pizza Guy.
Ja, det är han.
Och King in the Fourth.
King in the Fourth och Pizza Guy.
Det är inte Jimmy Butler, alltså är det retired spelare?
Han har lagt av.
What?
Mm. Alltså det är ju helt otroligt.
Ja, det är helt otroligt faktiskt.
Ja, man borde King in the Fourth. Alltså
någon som avgjort massa matcher.
Draftades inte Kenneth Faried 2011? Pizza Guy, ingen aning. Och King in the Fourth vet jag inte heller. Men jag bara gissar vilt på spelare som jag för mig draftades 2011.
Jag ser att han har spelat i 10 lag.
Men vad fan?
Och two-time All-Star.
Two-time All-Star, 10 lag och är på 11 säsonger.
Bizarr jävla karriär. Vänta, någon som trädde så mycket.
Nej.
Nej. Men fan.
Då är det ju helt sjukt.
Vänta, oh. What the fuck?
Ni kommer ju garva när jag säger det.
Han måste ha spelat i dåliga lag. Han har spelat i dåliga lag och gjort massa poäng. Vem fan är det?
Reggie Jackson.
Nej. Inget, han har inte varit All-Star.
Ja, vad fan. Nu
gissar jag. Ge oss college han gick på.
Ja, då. Nej, jag säger så här då. Jag ger en annan ledtråd. Ni alla har någon gång tyckt väldigt synd om den här personen. Vi vill honom väl.
Skadad eller kommer från fattiga omständigheter. Det kan inte vara Derrick Rose, han kom ju tidigare. Vad fan är det vi pratar om här?
Alltså, det är helt sjukt.
Ja, det är faktiskt.
Man har stor sympati för den här killen.
Är det guard?
Det är guard.
Ja, men han som spelat i Boston senaste.
Isaiah Thomas.
Ja, exakt. Ja,
där satt den.
Men vad fan, bra Loisan. Loisan tar det alltså.
Ja,
men
poäng till Louise och Skölden tycker
fuck,
jag.
Fuck, har han spelat i 10 lag?
Ja, alltså jag blev chockad när jag såg det. Jag var inte beredd på.
Det är det som fuckar min hjärna, 10 lag.
Mm, 10 lag.
Alltså, han har ju blivit tradad ett par gånger då han väl egentligen inte har spelat, va? Mer eller mindre.
Ja, men lyssna okay, på det här. Okay. Sacramento.
Ja, men, nej, vänta, låt mig gissa. Sacramento, Phoenix, Boston, Los Angeles, Cleveland Cavaliers, Washington Wizards, Hornets och där tar det slut. Jag kan inte komma på något mer.
Denver, Dallas, Charlotte.
Dallas. Jag sa Hornets.
Ja, men okej, men Pelicans, förlåt.
Just han var ju Pelicans där.
Ja. Alltså, wow. Stuck it.
Det sjuka är ju, alltså jag bara var tvungen då nu när Nick höll på med det där, tog jag upp hans basketball-reference-sida. Sen 2017-18 så har han alltså spelat 109 matcher.
Ja.
Och då har han spelat i Cleveland, Lakers, Denver, Washington, New Orleans, Lakers igen, Dallas och Charlotte.
Sjukt. Alltså, pizza guy.
Ingen aning. Är det något med delivery, typ?
Aha,
alltså att han levererar. Det måste det vara.
Så fett random.
Ja, men sista grejen om honom, eller det var lite svårt att ge ledtrådar för att du vet att börja med längden. Hur lång tid har det tagit om jag sa han är 1,75?
Ja. Ja, exakt.
Ja, då går det undan.
Ja, då går det undan. Det går inte. Så att, ja. Nej, men shoutout till Isaiah Thomas. Vi har pratat mycket om honom och beklagat oss över hans öde och allt det där.
Sa du hur gammal han blev?
Kanske inte gjorde. Han fyllde 35.
35? Mm.
Ja, ett år yngre än mig.
Otroligt.
Mm.
Otroligt.
Ja.
Okej, vi övergår då till NBA. Vi ska ju som sagt diskutera lag som är heta och på en skala från, vi brukar ju hålla oss då, vi säger 0 till 10 den här gången. Risken finns att jag kastar in ett lag som faktiskt kommer att gå utanför skalan bara för att vi ska förstå hur skalan går. Men Nick, om vi börjar med ett lag som du faktiskt inte har hunnit överge, nämligen Cleveland Cavaliers, hur heta är de?
Alltså vi är tillbaka baby. Jag har varit deppig, men jag har sett Cleveland, jag har sett Darius Garland framförallt kanske inse, men vänta, där är Donovan Mitchells lag och då måste jag ta några steg tillbaka, för det har sett ut så från 0 till 10 säger jag 9. Alltså 9, vi pratar om en 9. De har vunnit typ, vad är det, 14 de senaste 15 matcher. De har spelat bra, de är skadorna. Alltså vi vet ju att de är som bäst när folk är borta, vilket är lite sorgligt. Men jag tror att man kanske har hittat något här. Och jag måste säga en sak som är otroligt viktig här. Allesammans, jag hoppade på Minnesota Timberwolves-båten, det stämmer. Men, just rent teoretiskt på pappret, jag backade aldrig från Minnesota Cleveland-finalen 2025.
Helt teoretiskt.
Så jag har inte sagt de här orden. Jag hoppar av den kallningen. Så jag bara ser. Jag sa det först typ 2021. I'm just saying. Vi får se vad som händer nästa säsong. Men Cleveland, nej alltså, jag har fått, mitt intresse för NBA har ökat senaste typ 3 dygnen när jag har insett, men vänta, de kanske är bra trots allt. 2 is, baby. Vad är det vi snackar om här? De har talangen. Det är bara att få pusselbiten att sitta.
Jag ska, för er som undrar då, så är det ju faktiskt så att, som sagt, jag tror att det stämmer, Nick. Det är 13 på, jag tror att det är 14 av de senaste 15. Delvis lätt schema, men ett antal bra vinster också. Bland annat har de slagit Clippers. De är numera 32-16 och 2 i East. En bra bit bakom Boston i och för sig, som är 38-12. De är 9-1 på de senaste 10 och de har vunnit 6 raka. Addis, vad har du på Cavaliers? Hur heta skulle du säga att de är?
Ja du, alltså, nej, men jag tycker att de är bra. Jag är förvånad. Varje gång jag kollar East-tabellen så blir jag alltid så här förvånad över att de är tvåa, liksom, att de är där uppe. För att de har ju inte känts så heta genom året så. Men de har trappat igång. Hur många raka sa ni att de hade? 6 raka nu?
De har 6 raka, 9-1 från de senaste 10. Och jag för mig att de har vunnit 14 av de senaste 15, i och med att de slog Sacramento Kings rätt rejält i natt. Då ska man i och för sig, ja.
De är jäkligt heta och med Mobley tillbaka och allt sådär, så att ja. Och heta.
Noll till 10. Nick satte dem på 9.
Ja. Ja, men en åtta då.
Mm. Det är mycket riktigt så att de är alltså 14 av de senaste 15. Lojsan, vad säger du? Var har du Cleveland på en skala från 0 till 10?
Jag skulle nog... jag är nog också uppe på 9. Alltså, de går ju som tåget just nu. Trodde jag inte när säsongen skulle dra igång att de skulle ligga bakom Boston och chilla på andra plats. Så det får de ihop laget och de lär sig vem som ska ha mest boll och hur de ska spela ihop sig, så kan ju det här absolut hålla. Men nej, det trodde jag som sagt inte när säsongen skulle dra igång. Så det är kul att se faktiskt.
Som sagt, de har ju haft ett lite så här halvlätt schema, men de har slagit Clippers, de har krossat Bucks, slog Sacramento väldigt, väldigt bekvämt i natt. Och då hade de ju, som du konstaterade Nick, så hade de ju faktiskt alla tillbaka. Och ja, man får säga att Darius Garland tog ett steg tillbaka. Han spelade 27 minuter, hade 11 poäng, 5 assist, 2 returer, 4 av 7 från golvet. Mitchell 11 av 20, 29 poäng, 5 assist, 2 returer, 2 steals, och är ju liksom den som det mesta går igenom. Så. Vi tar helt enkelt nästa lag och då går vi till dig, Addis. New York Knicks, hur heta har du dem?
New York Knicks har jag som en 9 faktiskt. Och jag hade ju nästan haft dem på en 10 om de inte snubblade senast helt enkelt då.
Mot Lakers.
Ja, precis. Men jag har dem på 9 och jag tänker mig, de är någonstans, de känns ändå för mig lite hetare än Cavs. Men inte efter, snubblar man mot Lakers, då tycker jag man kan inte få en 10, tyvärr. men däremot så ser jag ju vägen fram till en eventuell Eastfinal. Och då är man ju heta om jag liksom ser den vägen framför mig.
Jag ska ju bara ett litet mellanstick då. De är ju 32-18, det vill säga då som det heter på NBA-språk, så är de alltså en match bakom Cleveland, ett antal matcher bakom Boston och lite bakom då även Bucks som är trea, men de är ju fyra och de är 9-1 på de tio senaste. Och som jag minns det så har de ett antal ganska bra vinster bland de här nio. Alltså inte, att det är inte följden av att de liksom har livnärt sig på Washington Wizards och Pistons och dem, utan att de faktiskt har flera riktigt bra vinster bland de här senaste tio. Som exempel så kan vi nämna att de har slagit Miami, de har slagit Denver med 38, låt vara att det var vad det nu var, sjätte raka borta matchen eller sånt där för Denver, och förmodligen en back-to-back. Men ja, sen de tradade till sig OG Anunoby har de ju helt enkelt varit otroligt svårslagna.
Ja, så är det.
Nick, var har du New York?
Jag skulle säga en stabil, ska vi säga sjua. Tycker att folk överskattar dem som fan. Vi har sett tipslag inte hålla säsongen ut. Jag förstår inte vad som skulle vara skillnad den här gången. OG Anunoby, okänna. Jag tror att en sån spelare som Hartenstein kan bli exposad. Vi vet vad Mitchell Robinson betydde det för det laget förra året mot Clippers, eller förlåt, mot Cleveland bland annat. Så jag kallar bluffvarning på New York Knicks. Jag vet en bluff när jag ser en bluff, och New York Knicks anno 2024 är en bluff.
Alltså Addis, jag måste ge dig chansen att svara på den här. Jag vet ju att du är lite känslomässigt involverad i Nick, så den här måste du få en chans att ge en replik på.
Men grejen är att jag tar det inte seriöst, för att Nick har redan bestämt sig här. Det här är ju en effekt av att hans åsikt om OG-traden. Så nu kör du ju vidare på det spåret, Nick. Och
det är en låsning,
stämmer delvis, men Addis, hur har det gått för Tibbs lag i slutspelet? Hur går det här med att spela folk 44 minuter i grundserien? Är det vinnande koncept?
Nej, det är det förstås inte. Men det är, han kanske kan kräma ut ett år av den här galenskapen. Så. Men ja, på sikt är det ju inte
exakt
bra. På sikt är ju folk på sjukan liksom, på grund av... alltså det är ju så. Folk mår ju inte bra att spela med tips länge. Så är det. Men jag tycker ändå att de här killarna nu som de har i laget, jag tror att han kan kräma ut hela året så. Men
Taj Gibson, vad säger de om det? Kan han vara frälsaren, difference maker,
veteran presence liksom.
Alltså, om någon säger så mycket som ett enda ord om Taj Gibson, så hoppas jag att Addis mutar dem. Jag kan inte, för det är Addis som sköter det där idag.
Ja, men det är roligt att han dammar av någon sån där. Det är ju, ja.
Ni såg ju häromdagen, hela garden satt ju bara och skrek Taj liksom.
Ja, jo.
Det är grym snubbe, och faktiskt under en stor del av sin karriär en jävligt bra spelare, alltså framförallt en tung försvarsdemon. Jag gillar ju inte Nix egentligen, men alltså på något sätt, ett, måste man ha respekt för det här laget, två, så även om Tibbs körde Chicago Bulls i princip liksom, körde de i gruset så att de liksom mer eller mindre fötter och allting ramlade av, så är det ju, alltså det är ju ändå ett i någon mening imponerande jobb det här, att laget faktiskt är så bra. Men det är klart att det är ett problem att Brunson snittar 36, OG snittar 36, Randall nästan 36 och så vidare, alltså. Men då är det kanske bra att Randall är lite skadad nu, att Mitchell Robinson är skadad nu. Han lär ju vara på väg tillbaka, och då har de ju i någon mening liksom uppenbarat att Hartenstein faktiskt funkar. Han kanske inte, det kanske är som du säger, Nick, att han kanske inte är så här bra i ett slutspel när han får starta och spela 36 minuter. Men då kan man väl konstatera att han och Mitchell Robinson som tag team tror jag faktiskt funkar alldeles utmärkt. Jag tror inte att de är svaga på centerpositionen med dem.
Men jag måste bara säga en grej om laget också. Varför jag ändå tror att de kan gå långt och sånt. De verkar ju ha otrolig kemi, det här Knicks-laget. Och jag såg ju på Instagram att Nick, vad heter den här killen som du pratade om förut? Någon kände honom eller vad det var? Han spelade i Bulls. Du kallade honom
Archie Diaciano.
Arsidio Kono. Ryan Arsidio Kono.
Sliskig pizzabagare.
Den obrydde löken kallade
han. Ja, obrydde löken, ja. Ja, det var när Robin Ryan mötte honom i Italien. Ja, exakt.
Ja, jag såg att han har ju spelat 20 matcher i år och han har inte gjort en enda poäng. Och då var det så här en bild där det stod så här: he is the first player to play 20 games i en NBA-säsong utan att göra en poäng. Och så hade liksom hela laget så här delat det på sina stories och skrivit så här: congrats Ryan. Och så det var väldigt history. Roligt. Så det är jävligt roligt. Så det känns som att det är bra kemi där. Liksom. Brunson gör jobbet som ledare helt enkelt.
Mm. Ja, det måste man ju säga. Lojsan, dags för dig att kliva in i hettan. Vad har du på Knicks?
Jag köper både Addis och Nick här. Alltså de är heta just nu. De är en nia för mig. Men jag ser ju inte att de kommer ta sig till final. Så heter jag dem inte att det kommer hålla hela säsongen ut. Men just nu så är de absolut heta på gröten. Och det ska de ha. Men jag tror att det kan bli problematiskt att alla, eller alla är det inte, men de som spelar så mycket, spelar så pass mycket.
Det är det som är problemet, det är aldrig alla.
Nej, exakt.
Det är några utvalda.
The special ones.
Sen är det dessutom så är det ju förstås så att de har, alltså i och med att de gjorde sig av med, alltså de bytte ju två spelare som de hade ändå på hyggliga minuter mot en. Så är det klart att de tappade ju lite djup på det. Men vi får se om New York är ett av de lagen som, alltså de har ju kapacitet i form av spelare och kontrakt och en massa picks. De skulle ju kunna göra något i trade deadline. Men vi lämnar Madison Square Garden och åker helt enkelt rakt över hela USA till Los Angeles istället. Los Angeles Clippers, Lojsan, hur heta är de?
Jag tycker de är väldigt heta. Alltså de, där rullar tåget. Och de för mig är, ja, de är en nia. Inte riktigt en tia. Men på god väg. De har ju lite löst, eller knäckt koden. Med hur de ska lira och rollerna i laget med Harden och Kawhi och Westbrook och alla. Så det är, nej, de kommer vara farliga. Absolut. De lirar bra basket. Det var så i början. Kommer det funka? Ska det verkligen? Det gick inte bra. Nu går det bra.
Vad säger du, Addis, om Clippers?
Jag håller med. Jag skulle nog också placera dem på en nia där. Och jag blir precis som Louis säger om det här med att de har ju verkligen... Visst var det så när Harden kom? Hur många, det var ju massa raka torsk från början.
Jag håller precis på och kollar. De öppnade med att torska 5 raka med Harden.
Ja, då var precis. Det kaos. Ja, och då kände man ju, jäklar, det här kanske inte kommer funka ändå. Men de har verkligen fått ihop det där. Och jag bara såg senaste matchen när de slog Hawks med, båda lagen gjorde ju 300 poäng liksom. Men och då såg jag ju Harden statline. Han satte typ 6 av 9 treor. Och jag bara så här. De gav Batum och vad mer? Vad var det mer?
Marcus Morris och Covington, va? Och,
herregud.
Och någon pick. Och så fick de PJ Tucker också.
Ja, så ingenting i princip gav de upp för Harden. Alltså jäklar. Vilket rån. Ja, det är nu slutspelet, du vet Harden.
Nej, tvärtom. Vad var det? Jag hoppade av båten, jag ska förklara varför. Ja. Jag var den enda i den här podden som sa, men vänta, vad ska du göra annars? Jag tycker ändå det var bra deal. Ni minns det, säg att ni minns det. Att jag inte alls
var negativ. Du var fan inte den enda. Alltid tyckte jag att det var bra, jag tyckte det var helt okej och förstod varför de gjorde det. Sen, du får skärpa dig. Det var du som kom med alla Harden i slutspelet.
Exakt. Men mitt problem var att jag såg en tidig söndagsmatch mot Golden State. Draymond Green satte 4-3 i första perioden typ. De ligger under med 20 poäng och då tweetade jag, de är kassa, jag hoppar av båten. Sen dess har det varit ostoppare. Jag har lärt mig min läxa. Jag kommer inte hoppa av båtar längre. Jag kommer sitta kvar på varje båt, oavsett hur dålig kan. Jag kommer sitta kvar på Lamello Ball, trashbåten liksom, om det behövs. Jag kommer inte flytta på mig längre.
Nu vill jag veta, vad händer med min bensin Monseca? Har du letat upp den också?
Nej, den sitter säkert.
Vänta, Ben Simmons, han kom tillbaka, gjorde en ganska bra match och sen out.
Nej, men Clippers, jag ger dem 10. Jag ger dem 10 på skalan, vet ni varför? För jag ser faktiskt ett championship-lag där. Yeah. Trots att Harden är slutspelschoker. Han behöver inte vara en icke-choker. Förstår ni vad jag menar? Det här laget skulle kunna klara av att han varannan match spelar dåligt. För det finns ju mycket firepower där, alltså.
Ja. Yeah.
Alltså, jag är nog också beredd att ge dem en 10. De är 9-1 på de senaste 10. De är 34-15 och i stand, eller alltså i matcher då, och det innebär att jag får med att de är en match bakom båda Oklahoma, precis. Om de vinner nästa så är de lika med Oklahoma City Thunder och Minnesota Timberwolves i standings. De är 34-15 och de två lagen framför är följaktligen 35-15. Jag har sett ett par Clippers matcher på slutet, och den som ju var överlägset mest imponerande var ju när de krossade Boston. Alltså det såg otroligt bra ut. Otroligt bra ut. Och någonstans är det ju så, alltså Kawhi ser ut som Kawhi igen. Och jag tror att en anledning till att han gör det är att Harden finns, och att han, varken han eller Paul George, behöver hela tiden liksom initiera anfall ur någon form av isolation, utan de kan få bollen och har redan fått liksom en liten strimma dagsljus tack vare att Harden drar på sig bevakning och är en jävla passare, och att det liksom finns alternativ. Det är ju inte så enkelt att, ja men han kan inte skjuta, honom lämnar vi i hörnet. Den här centern när han rullar, honom struntar vi. Alltså, de är så pass bra och så pass breda och så pass jämna att i princip så måste du ju spela ett väldigt, väldigt ärligt försvar. Och då är helt enkelt Kawhi och Harden och Paul George jävligt bra. Det är, när de är friska och hela så, ja, så här ser det ut. Liksom. Och Kawhi snittar ju de här liksom, kommer inte ihåg, liksom i januari är han ju typ liksom 60% från golvet och 48% från tre och nästan 90% från straffkast. Och för säsongen är han ju också där uppe liksom, inte långt ifrån en 50-40-90. 53 från golvet, 46 från 3, 89,2 från straffkast. Plus att han spelar försvar som back in the day. Den Kawhi är inte att leka med. Om vi totalt byter spåren, Nick, för att se hur långt du kan gå på friskalan. Vad säger du om Washington Wizards?
Vad är den maximalt / minimalt uppmätta temperaturen på?
Jag tror att det är kolsyre som är minus 232 eller något sånt där.
Ja, där är vi någonstans. Alltså, inte nog med att de har spelat dåligt, så har både Kyle Kuzma och Jordan Poole fullständigt förlorat sitt tradevärde. För båda de två hade ju tradevärde i somras. Jag tror att båda har blivit exposed som snubbar som, alltså, ingen trodde att de kan bära dem till play-in eller något sånt, givetvis. Men jag bara känner att det var de två pusselbitarna de kunde få något för. Deras värde har sjunkit markant, för de är ju trash. Alltså, jag har aldrig gillat någon av de här två, och jag tycker det visas ganska bra vad du får om de två ska vara bland de bästa spelarna, och det är inte Golden State eller Lakers liksom.
Som jag har fattat det, så är ju fortfarande ett och annat lag intresserat av Kyle Kuzma då. Det kan man ju ha synpunkter på eller tycka vad man vill om. Men jag råkade höra på en podd idag som sa så att Washington, nu ska jag kolla så att jag inte ljuger, de är alltså i standings så är de 9-40 och har tillsammans med vilket lag nu det var spelat det enklaste schemat, alltså sett till hur många lag de har mött som är över 500 och under 500 och sådär. Och då konstaterade den här poddaren att, och de har ju inte ens förmånen att få möta sig själva, hur fan kan det vara det enklaste schemat?
Det där är illa.
Så, som sagt, det finns inte mycket att uppmuntras över i Washington Wizards. Så häromdagen kom Bradley Beal citationstecken hem och hängde vad det nu var 43 på dem eller någonting. Bara för att rub it in så. Men alltså minus 232, har vi några invändningar på det här, Lojsan och Addis?
Nej, de är iskalla. Det enda man ser på Twitter från dem är ju att de är på Shacked in a Fool var och varannan dag. Så det går bra liksom.
Shacked in a Pool.
Ja, det är oftast han.
Ja,
det är... Den är tuff, Addis. Den är riktigt hård, stackars pool. Ja.
Ja.
Alltså, det är ju faktiskt märkligt det där ändå. Alltså, han var ju faktiskt förstås ojämn och typ värsta huvudvärken för en coach. Men när Golden State vann var han bra i finalen. Han betydde ju någonting för dem hela det slutspelet.
Mm. Ja, det gjorde han.
Alltså han avgjorde matcher och liksom... Som sagt, han gjorde ju galna saker, men han var också bra. Det... Vi går vidare från den här... Jag känner att det faktiskt börjar huttra när vi pratar om Washington Wizards. Så kallar jag dem. Vi tar ett annat lag som du brukar vara lite svag för, Addis, som du har vissa känslor för. Milwaukee Bucks. 33-17, 3 i East, 5-5 på de senaste 10.
Mm. Och vad är de med Doc? 1-3 eller något sånt där, va?
Ja.
De har väl en match, tror jag. Torska 2 eller 3.
Det är ju så att Doc Rivers ska coacha All-Star-matchen, och då måste man väl säga att det är garanterat att han är den coach med absolut minst antal vinster som under säsongen som fått coacha All-Star-matchen.
Ja, det är
sjukt. Ja, det är ju
Dallas.
Jag tror
att Dallas, de är tredje riktigt.
De slog ju med honom. Exakt. Mm. Så. Men, sen kollar man ju, det är ju som Nick har sagt hela tiden liksom, att vi är skithårda mot Bucks, och så kollar man och så ligger de liksom, ja, 2-3 i East. Så jag vet inte om vi jobbar liksom med fel måttstockar här och är lite orättvisa mot dem, men sanningen är alltså, du sa 5-5 senaste 10, de är ju inte heta och... Det ser riktigt trött ut. Jag undrar om Dame... ni vet att han går igenom en skilsmässa just nu, va?
Mm.
Och jag undrar om det påverkar mer än vad man fattar. Liksom, eller vad man kan tro.
Nu kommer skölden säga, har Dame Lillard varit i skilsmässa sen han kom till NBA? För hans försvar har varit så dåligt. Vad har skilsmässa med hans försvar att göra?
Nej, men jag tror definitivt sånt kan påverka. Alltså,
det är ju en
stor grej. Alltså,
jag vet inte hur mycket det påverkar hans försvar, men däremot så kan jag livligt föreställa mig att det påverkar det här. Att den ena matchen ändå är ganska bra, sen nästa dag är han liksom typ 4-21 eller 5-18 eller ja, men vad det nu. Ja. Alltså, han har ju varit tämligen ojämn. Men apropå det här med heta då, så är det ju faktiskt så att de torskade mot Utah senast. De torskade med 108-123. Och då är det alltså så att de torskade fjärde kvarten med 40-13. 40-13.
Ja.
De hade 4 field goals i fjärde kvarten.
De torskade också mot Portland förra veckan.
Ja. Nej, vad säger vi? Det här är ju lite minusgrader på dem nästan, eller? Det är ju inte bra.
Ja, om man bara tittar så, sen slog de Dallas och sen så krossade de, det är länge sedan nu då, men de krossade New Orleans som ju har gjort en och annan ganska bra match sedan dess. Men är inte det här lite grann ändå, alltså de citationstecken uppskruvade förväntningarna som de ändå hade på sig att det här skulle... Alltså Dame och Janne skulle helt enkelt leda det här laget till att liksom konsekvent se bättre ut. Det är ju så, de är ju 33-17, de är ju 3 i East. Alltså det är ju ingen... Och nu då ett coachbyte som man väl ändå måste tro att spelarna var med på. Eller i alla fall liksom de viktigaste spelarna. Men problemet är ju ett, försvaret, och två, att de inte har någon bänk. Alltså... Pat Connaughton som jag skickade i gruppen häromdagen, det var någon som hade liksom gjort en sån här, mätt liksom löner och vad de tillför laget och sådär. Det var alltså Pat Connaughton som tjänar 9 miljoner i en cap killer. Det ska ju vara helt omöjligt att vara en cap killer när du tjänar så relativt lite pengar i NBA som 9 miljoner.
Alltså, ny coach, kan inte vi vänta lite? Men problemet är att det är Doc Rivers som är coach. så det är det som är grejen. Liksom. Man kan inte dra fram det kortet. Liksom. För... Kommer de in och spela Doc Rivers basket, då kommer de ju choka i slutspelet. Så jag vet inte, alltså. Svårt, det känns som att de hade behövt en till pusselbit. Men de har inget att trade, alltså, jag vet inte.
Ja.
Vad säger du, Lojsan?
Nej, Men det känns som att det är någonting som saknas. Och de är, ja, vi säger det återigen, alltså de ligger ju uppe i toppen. Men det är liksom inte, man är inte wowad av det laget de har och hur de spelar. Och nu har de bytt coach. Jag tycker det säger rätt mycket. Att man ligger i toppen men man ändå byter coach liksom. Så det känns som att de har någonting att bevisa, fast de på ett sätt behöver inte det, för de ligger ändå trea. Men alla känner liksom viben att någonting ligger och skaver.
Mm. Alltså, nu har inte jag kollat uppdaterade siffror, jag kommer inte ihåg exakt vad det var. Men det finns ju de här som pratar om att det finns en förklaring till att de är 33-17. Och det är ju det att när de spelar Dame, Giannis, Brook Lopez och Chris Middleton så är de plus, jag minns inte, men alltså en rejäl siffra per 100 possessions. Och tittar man på Giannis så snittar han 31, nästan 12 returer och mer än 6 assist. Med Giannis på banan är den plus 7,6 poäng per 100 possessions. Så det är ju, alltså, som sagt, de är ju bra. Men om man tänker sig liksom det här att ganska många förväntade sig att de skulle vara ett tydligt hot mot Boston. Och det här att de har fått torskat en och annan match på ett sätt som man kanske inte hade väntat sig. Alltså typ det här Utah-förlusten, de har ju förlorat, är det 3-4 mot Indiana till exempel, trots att de då själva pratar om att de liksom Indiana ska få se och allt det där som Malik Beasley har pratat om. Så det känns lite lurigt, men alltså det är svårt att ta ifrån Giannis att han med Joel Embiid borta så är Giannis en högst tänkbar MVP-kandidat. Och Dame är ju någonstans en otroligt kapabel offensiv spelare. Sen att han, vilket skulle bevisas, inte är speciellt bra i försvar. Alltså det är, som sagt, får Dame huvudet påskruvat och löser det här. Eller på något sätt kan koncentrera sig på att spela basket och inte fastna i skilsmässan. För där tror jag som du, Adis, det tackar fan för att det påverkar när man har tre barn som ju förmodligen bor någon annanstans och du genomgår en skilsmässa. Mm. Den är inte så kul. Du har inte så bra förutsättningar att ta hand om tre små barn när du är NBA-spelare. Så jag gissar att de bor med frun i Portland. Jag tycker jag har sett någonting om det. Så det är en rysare.
Ja.
Lojsan, svår fråga till dig nu då. Golden State Warriors, heta eller kalla?
De är så kalla som det går att bli, med Steph Curry väldigt het.
Jag trodde att du skulle säga någonting om flygmaskinen Jonathan Kuminga också.
Jo, han har också varit bra. Men som lag så går det inte bra. Klay Thompson går mig på nerverna.
Ja, i natt det var ju lågvattenmärke.
Ja, och han fick frågan efter matchen. Nu har du inte fått stänga två matcher eller tre matcher rad. Hur känns det? Ja, att ha varit på toppen och nu, ja, det är en omställning. Ja, stackaren. Men det spelar man inte bra, så spelar man inte bra. Och det är frustrerande för oss som tittar. Men de är inte heta. Det kan man lugnt säga.
Jag tror att om man frågar Nick så tycker han att de är superheta.
Jag är dem ändå en femma. Som sagt, det där är ju sweet spot. Det är här vi vill ha Golden State Warriors. Det är här liksom,
de får sluta säga vi. Det är du, Nick. Kallar ett lag som idag spelade 9 av 10 spelare som aldrig har spelat för någon annan klubb med Golden State Warriors för silverskedarna. Det är du, inte vi.
De tror fortfarande att de har något där, fast alla kan säga att de inte har. Och det är vackert, vackert. Alltså det är precis där de vill ha dem. Vi kör en gång till, vi kör en säsong till, två säsonger till. Washed Clay, baby.
Ja.
Hallå, vi döper avsnittet till Washed Clay Volume 3. För vi har redan haft två avsnitt som heter Washed Clay.
Det är helt otroligt att vi har haft två. Det är, kanske inte ska ta ett tredje, trots allt. Vad säger du, Addis, om Golden State?
Nej, samma sak. Alltså, de är inte heta, och gör de ingenting så kommer de ju kanske nå playoffs, kanske inte, men de ryker i första rundan i så fall. Deras rotation Idag såg någon bild på Twitter bara, nej alltså typ det var en bild på någon kille i Golden State och bara typ så här Warriors testar vad som helst, men fan är det här liksom.
Ja, det var Gil Santos.
Jag hade aldrig sett honom. Jag bara, vem fan är det där? Alltså, ja. Så nej.
Jag vill minnas att det är en brasiliansk snubbe som de draftade i andra rundan 2022.
Ja, du ser. Det är ingen på min radar i alla fall.
Ja, nej. Jag säger ingenting om det. Det är inte det. Utan det är bara...
Ja.
Ja. Men ska vi avsluta det här då? Visst är det så att du kvar... Nej, fan, vi har kört igenom alla. Vi har kört igenom sex lag.
Ja.
Addis, du var ju den av oss som var mest emot det här 65-matchersregeln som du måste spela för att kunna få MVP och bli uttagen till All-NBA. Nu vet vi att Joel Embiid ska opereras. Jag har sett motstridiga uppgifter om vad det här innebär. Jag såg nu att det är någon som pratar om att liksom, operationen har gått bra och teoretiskt skulle han kunna vara tillbaka om 4 veckor. Jag har hört andra prata om att liksom, nej, det är inte en chans att han kan spela den här säsongen. Jag vet ingenting, men vad känner du inför det här att Joel Embiid är borta, liksom, om man ska se på det här med 65-matchersregeln? Jag var ju en av dem som någonstans var okej med den, men jag började faktiskt vackla, och egentligen inte så mycket för att Embiid blev skadad som att jag fått tänka efter lite grann.
Ja, nej, men det är jäkligt trist, och jag har också sett det där motstridiga och att det spekuleras och sådär, och fyller ju jäkligt vaga runt skadan också, men det är ju vanligt att lag är det som liksom är i topp. Jag har sett det tidigare, liksom, att lag går väldigt bra, stjärnan blir skadad och man vill inte riktigt berätta hur illa det är och sådär, hålla alla dörrar öppna och så vidare, men det känns ju, utan att veta, utan att ha varit i hans knä och rotat, så känns det ju vansinnigt att ställa honom på en plan igen om 4 veckor. Så mycket
i kanske i och för sig ska han bli re-evaluated, såg jag att Shams Charania på The Athletic sa, whatever, alltså.
Jag läste på nätet att den här skadan, det är inget du ska spela på efter att du har opererat, liksom. Du ska bara vänta flera månader. Jag tycker de överanstränger honom. De gör fan det. Alltså, jag tycker inte de sköter den här grejen med Embiid rätt alls.
Mm. Nej, precis. Så det är knepigt det där. Men de måste ju jag vet inte om han blev skadad direkt på grund av 65-matchersregeln. Men jag har ju noterat också att Tyrese Halliburton är ju också småskadad. Och han spelar ju, har ni sett att han spelar typ så här 22 minuter per match?
Han spelar så lite som möjligt, över 20 minuter som är gränsen för att det ska räknas som en match.
Exakt. Och jag menar så här, och för han handlar det ju om pengar. Det handlar ju om att han det är väl Supermax som han vill kunna få. Mm. Och då måste han bli All-NBA eller whatever liksom.
Vänta, vad sa du nu? Måste man spela 20 minuter för att det ska räknas som match?
Ja.
Ja.
Det är konstigt också.
I den här 65-matchersregeln.
Du får två, så att säga, två av de här matcherna, alltså får du räkna, alltså kan du teoretiskt få räkna fast du inte har spelat 20 minuter. Exakt. Om det finns särskilda skäl. Så jag kan tänka mig till exempel att i den matchen som han blev skadad, tror jag att han spelade 17-18 minuter.
Ja, och
den
då är
borde
det
han ju rimligen få räkna liksom. Ja.
Det är ju ännu dummare 65 matchers regel. Varför har jag aldrig hört talas om det här? Det låter idiotiskt.
Ja, det är jättekonstigt, för nu måste Halliburton spela matcher halvskadad och spela exakt 20 eller 21 minuter.
Men det är så dumt att klockorna stannar.
Ja, jag vet.
Jag fattar att de vill undvika en sån där Drew Holiday situation när han kommer in sista matchen bara typ några sekunder för att vi blir eligible för att få utmärkelse. Men då kan du kanske ha en regel där du bara har råd med 3 matcher under 5 minuter. Alltså, fattar du vad jag menar? Det är ju bara idiotiskt. Helt jävla idiotiskt.
Mm. Ja, jag vet.
Så han missade matcher mellan 19 januari och 30 januari. Så han har spelat 22 minuter, 22 minuter, 22 minuter och så 20 minuter.
Mm.
Sen dess. Och nu måste jag kolla hur många matcher Indiana spelat. Han har deltagit i 38 matcher och Indiana har spelat 51. Så han får ju bara missa 4 matcher till. Eller möjligen 5 då, lite grann beroende på hur de gör med det här med Jag får med att han spelade under 20 matcher eller 20 minuter i den matchen han blev skadad. Men det jag känner också lite grann, det är ju det här, ja, jag fattar att man vill göra någonting åt liksom load management och allt vad det nu är för någonting. Men det jag kan känna är att trots allt så gäller det så pass få spelare.
Ja, det blir alltså så fel fokus. Ska han springa omkring halvskadad bara för att han ska nå 20 minuter?
Nej, det är helt sjukt.
Alltså, va?
Ja, jag fattar inte.
Vem gynnar det?
Ja, det kan man fråga sig.
Nej, men om man tänker sig, det är ju då, alltså det är ju då som jag fattar, det är ju utmärkelserna, så är det all NBA. Så säg att det finns då 450 spelare i NBA, 30 lag, 15 spelare i varje lag, och så kommer det att gå lite folk och tvåvägskontrakt och allt för det, men skitsamma. Det här berör ju inte mer än 40 spelare.
Nej.
Alltså som teoretiskt kan vara aktuella för ett all NBA-lag och någon form av utmärkelse. Och då säger man i princip att ja, men vi har en specialregel för våra allra, allra bästa spelare som, där vi kräver någon form av deltagande. Sen håller man väl på med det här att du inte får ställa över, jag menar, du kan väl inte ställa över spelare hur som helst, men det är ju ingen som kommer att gå in och undersöka om Golden State Warriors skulle ställa över Guy Santos om det verkligen är något fel på honom.
Det
tror jag inte kommer att hända. Och om Warriors misstänker det, så sätter de väl honom i kläder längst ut på bänken liksom. Det, ja. Men så jag känner att det blir en konstig regel i det. Och sen är det förstås också konstigt någonstans att NBA har överlåtit till media att bestämma vem som ska få ett supermax eller inte, genom att det är media som röstar om All-NBA och röstar om MVP. Att man inte har... Och då börjar jag gå mer åt ditt håll, Addis, att liksom, men okej, nu har vi ändå överlåtit det här åt media. Då får man faktiskt tugga i sig om media inte gör exakt som man vill. Men man måste ju ändå kunna räkna med att om en bil spelar 57 matcher, det borde ju rimligen påverka vad man tycker om hans MVP-kandidatur eller om han ska in i All-NBA. Det måste man ju på något sätt överväga om Jannis skulle spela 78 matcher.
Exakt. Liksom.
Det är ju en parameter som har funnits med förut också. Så det jag har faktiskt ändrat mig vart efter veckan har gått. Det är ju bra att få tänka lite grann ibland. Och släppa sina låsningar, eller vad säger du, Nick?
Så är det.
Ja.
Det är också så här, det är lite svårt för oss. Vi spelar in där 6 februari på kvällen, 8 februari trade deadline. Hittills har det ju varit relativt dött. Och här kan man väl teoretiskt tänka sig en anledning till att Philadelphia är lite vaga också. De har ju lite alternativ med hur de ska bära sig åt under trade deadline. Naturligtvis, om man vet att en bid är borta, så hade man ju varit så att säga en kandidat på trademarknaden för att förstärka laget inför playoffs med en spelare som sannolikt hade blivit MVP om man hade spelat 65 matcher. Men om han, alltså, de kanske vill trada till sin spelare ändå. Alltså, det här kan ju vara, man kanske får bättre besked efter den 8 februari. Och det brukar ju hända grejer liksom sista timmen av trade deadline. Men jag tror också att en sak som påverkar är ju det här med det nya kollektivavtalet och vad som händer om du har dragit på dig för mycket pengar. Det är många lag som känner sig för, vad gör vi? Hur kommer det här att påverka oss? Och hur bygger vi ett lag i framtiden om vi har dragit på oss för mycket löner? Så det kanske blir en lite tystare trade deadline än vad man brukar tro. Men vi kommer ju alla sitta och uppdatera Twitter hela torsdagskvällen.
Jopp.
SPL då, speluppehåll, speldam, för landslagsuppehåll, Lojsa, med Sverige spelar inte. Hur känns det?
Nej, men precis. Det känns lite konstigt. Fattar inte först, varför är vi lediga allihopa? Men det är landslagsuppehåll. Men det är herrarna som ska spela. Men det är ju för alla andra länder runt om som har landslag just nu. Vi är ju en grupp där det inte är. Så det är ledigt nu i helgen. Så senaste helgen som var nu var då sista på 1,5-2 veckor. Och då hände det lite grejer i ligan. Norrköping har signat den nya amerikanska. Var dock inte med i matchen mot Uppsala som de spelade. Och den matchen vann Uppsala. Lite skräll och skräll. Uppsala är ett bra lag, men det trodde jag faktiskt inte att de skulle ta den. Vi har Vi hade bottenmatch mellan AIK och EOS, som EOS vann i förlängning. Och vi hade även bottenmöte mellan Visby och Sjuhärad, som Visby vann. Och det här är matcher som kan påverka, för det är väldigt jämnt i, ja, i princip från, ja, sjätte plats till tionde plats, där det är 4 poäng från sjätte till tionde. Så det är matcher som är väldigt viktiga just nu. Så det händer en del. Vi får se vilka som går till slutspel när det är avgjort i slutet på mars. Men bottenmöten är riktigt viktiga. Och nu tog Visby en viktig skalt mot Sjuhärad, och det gör det tuffare för Sjuhärad att ta sig till slutspel. Mm. Så ja, det gäller att hålla koll på alla matcher som kommer framöver. Och Micke är väl taggad på nästa vecka? Eller du kommer inte då, eller?
Nej, det är det nog inte. Men Sjuhärad, då blir vi tagit med sin point guard nu.
Ja,
jag har svårt att se att de tar in en ersättare. Ni har förstärkt. Ni ser spännande ut. Vad tyckte du om Luleås nya upplaga, Loisen?
Ja, alltså det är svårt på bara en match. Men Haynes visade att hon kan lira. Och det tyckte jag hon visade när hon var sist. Men då var hon också väldigt upp och ner. Burroughs mer tveksam just på den matchen faktiskt. Kändes lite loj, var inte riktigt där. Men jag tycker att det är lite, vad ska man säga, felbygge. Alltså de tappar Alice Nyström och de tar in 2 guards. Så de kommer ju få ändra sitt spel. Ja, inte helt och hållet, men väldigt mycket. Så vi får se om det kan hålla hela vägen faktiskt.
Vad säger du då om att Uppsala kunde vinna mot Norrköping? För att jag vet inte, Norrköpings nya import spelade inte, så nej, det får vi ha i åtanke. Men det kändes som att Norrköping var på väg och bör liksom damma av en sån här match, om de nu ska slåss om titeln.
Ja, jag trodde att det var liksom, men den här vinner Norrköping. Och sen när jag började titta på matchen så bara, vad händer? Uppsala tyckte jag spelade, de spelade väldigt bra. Stephanie Wischer, fantastisk match. Hon har haft en toppen säsong. Men de har också hittat, alltså, en bra kemi i laget när de spelar. Alltså Tiffany Brown, hon hittar alla på attacker. Hon kan ta över en match om det är så. Wischer, som sagt, gör det väldigt bra. Sandra Hansson, de levererar. Sen tror jag nog de är lite tunna i rotationen för att kunna ta det hela vägen just nu.
Tänkte just fråga Addis om det. Vad säger du? Är Soka Namaka, är det Uppsala svar på Tibbs? 40 minuter på Stephanie Wischer, 40 på Tiffany Brown.
Ja, nej, men har man kort rotation så... Jag tänker att det är i alla fall inte 82 matcher liksom. Så att,
nej, det är det.
Det känns som att det är ja, rimligare i det här fallet då. Men det är kul att höra att det går bra för Uppsala. Det blir jag glad över.
Ja, kanske dags att bara kolla lite. Nej.
Ja. Om man hann det, hörru. Om man hade sån lyx.
Om man hade tid att kolla på basket. Alltså det är...
Ja, man hade ett sånt liv.
Ja, exakt. Nej då.
Nick, vill du prata om SPL här eller vill du gå direkt till landslaget?
Alltså jag vill säga att Köping, som jag trashade in förra avsnittet innan vi började spela in, då låg det med 18 poäng, 20 mot Umeå. Då vinner sista perioden med 40-12 och vänder och vinner. 40-12!
Wow.
Den är galen. Ja.
Det är ju rena rama Utah mot Bucks. 40-13 där, 40-12 här.
Jag tänkte säga, har vi inte sagt det här redan? Men det var ju en NBA-match.
Ja, alltså det är helt galet. Och sen Södertälje ledde mot Norrköping med 11 efter första halvan, och sen tog Orke slut, så vann Norrköping till slut med 20 liksom. Alltså Södertälje, alla som är från Södertälje, lyssna på mig. Nu har ni blivit av med Johan Strömvall. Jag ska inte säga att den gad, jag önskar ingen att förlora sitt jobb. Jag tycker att Johan Strömvalls start, hans första år på hans sejour i Södertälje, var pinsam. blev lite bättre ju längre det gick, men tydligen så var minusresultatet minus 800 000 kronor för Södertälje förra året. Och att det är en av anledningarna att han fick gå. Hur som helst, han är inte där längre. Södertälje, ni kan inte ha en och samma säsong om och om igen. Där är Södertälje varje år. De har massa veteraner. De ser att de ska satsa ungt. Det är de inte. Nu är det i och för sig lite fler unga som får spela än tidigare åren. Men de spelar gamla spelare. I början av säsongen, oh, men de har nice lag. Och sen går alla sönder. Ingen kan spela. Ju längre säsongen går så är de sämre och sämre. Och till slut orkar de inget. Det där är bara tråkigt. Ni måste börja om. Vi har sagt det här i 4 år. Er klubb måste börja om. Och jag vet att de har börjat om på många olika sätt. Jag ser att de försöker jobba hårdare än någonsin och locka publik. Jag ser att de har uppdaterat sina sociala medier och inte tänker som grottmänniskor när det kommer till den fronten. De försöker göra saker. Ludvig Degenäs tror jag kommer att vara bra sportchef. Jag vet att Wikner Norberg får stort ansvar och många pekar på honom när de ser att antal ungdomsspelare har växt. Det händer positiva saker. Men när det gäller ert elitlag på här sidan, my god, snacka om trött jävla produkt. Börja om! Alltså, Sjöström, du som har ändå bevakat sig, du måste också hålla med mig. Det där är ju fucking tråkigt. Vad gör de?
Alltså, ett håller jag med om det här just på något sätt så får man ju säga, alltså du kan inte säga att du ska satsa ungt och sen så spela de spelare du spelar. Två, så är det ju förstås, blir ju ingenting lättare av att Anthony Durham drar liksom mitt under säsong. Och det kan man ju fråga sig varför han gjorde det och varför man släpper honom. Men som sagt, nu alltså att ha, jag har inte riktigt tänkt med där, men alltså hur många minuter har Anton Gaddefors spelat i år? Hur många minuter har Alexander Lindqvist spelat?
Noll.
Exakt. Alltså jag trodde att det kanske var något mer än noll, men jag trodde inte att det var mycket mer än noll. Då måste
sammanlagt honom noll.
Ja, men då måste man ju diskutera att det här är ju två spelare som, här har vi nog faktiskt tänkt lite fel. Här borde vi ha tänkt annorlunda redan från första början. Hur man skulle ha tänkt, det är kanske inte jätteenkelt att svara på. Men ja, som sagt, hur gammal är Martin Pallblad nu apropå Tibbs? Blir det 34-25? I don't know.
Nej, men precis, alltså, det känns som att Pallblad hade kunnat spela tills han är 45. Men de har ju tagit bort 4 av hans karriär de senaste 3 åren. För han måste spela 37 minuter per match. Han måste liksom vara point guard och spela försvar på den bästa spelaren i andra laget. De ritar upp spel från 7-3. Han är säkert även materialare och fyller på vattenflaskor och tejpar fötter och är vaktmästare liksom. Alltså, kom igen, låt mannen vara. Ja, men jag blir less liksom, för det är en anrik jävla klubb. Andre klubb, då förtjänar ju bättre. Börja om. Det finns inget fel i det. Börja om.
Vad säger vi om landslaget då? Det är 6 februari idag. Det är följaktligen 16 dagar kvar till Sverige möter Bulgarien i EM-kvalet i Partille Arena.
Jag kan börja med att säga att jag har skrivit ett inlägg, du har säkert läst det, Sjöström, eller kanske inte, jag vet inte. Men jag har skrivit att det är den viktigaste matchen i svensk baskets modern historia på här sidan i alla fall. Viktigt, vägen till EM går via Bulgarien, vi måste vinna de här 2 matcherna. Vinner man de här 2 så är man klar. Jag tycker att Sverige har ett jävla momentum som basketland. Vi har redan snackat om det är bättre än någonsin. Inte på alla fronter, men i de flesta är det bättre än någonsin. Det är nu vi måste skicka ett landslag till EM. Och det är nu vi har jävligt marketable spelare. Jag trycker på den punkten, för det är viktigt. Ska du slå igenom måste du ha profiler. Det är gänget. Om en Bobby Klintman skulle ställa upp, om en Elliot Kadå skulle ställa upp, om liksom Pelle Larsson skulle ställa upp, de här grabbarna skulle kunna bli de här profilerna. Och sen har vi Ludde och Simon och Denzel och Melvin Panzer som är bra. Det är EM-level av spelare. Det finns inget mer att diskutera här. Eller jo, det finns massa att diskutera. Jag ska till och med kommentera matchen. Men matchen måste vinnas. Hur de gör det och på vilket sätt och med vilka medel, jag vet inte. Men de måste lösa det. Annars skulle det vara den tyngsta förlusten jag har varit med om. Sen skulle det givetvis inte innebära det slutet på kvalet. Det är bara match 1, goddammit. Men ni fattar vad jag menar. Det är en match som helt enkelt måste vinnas.
Vad säger du, Lojsan?
Nej, jag har inte så mycket mer att tillägga. Jag tycker bara det ska bli väldigt kul att se, dem lira igen. Detta laget har någonting på gång. Och det tyckte jag de visade i somras. Så det... Hoppas att det blir fest i Partille Arena.
Ska du dit?
Nej, tyvärr inte.
Oh my god.
Ja, jag vet. Jag åker bara iväg. Inte när det är nära hemma. Det är tråkigt.
Det är för nära.
Addis,
exakt.
Addis, varsågod. Ja.
Nej, det är spännande. Det blir kul att se, faktiskt. Se fram emot det. Och, vad var det för datum, sa du?
22, och sen 26 också spelar de match bortom mot Montenegro. Men jag känner att med tanke på vilket lag Montenegro har, det är ingen match vi ska gå dit och tänka åh, den måste vinnas. Den ska absolut, Sverige kommer inte vara chanslöst. Men jag tror att matchen mot Bulgarien är nyckelmatchen i det här kvalet. Och vi får se vilken amerikan. De har tagit ut 3 amerikaner. Fina FIBA. De har tagit ut 3 amerikaner. De får använda bara en, tror vi. Jag snackade med en person från förbundet som sa, med tanke på hur FIBA är och vilka undantag de gör, de kanske dyker upp med alla 3, man vet ju inte liksom. Så alltså. vi får se vad det blir för bulgariskt/amerikanskt landslag och Sverige får möta.
Alltså det där är bara så konstigt. Jag gissar ju att de här allihopa såklart har pass. Alltså
jag har bara fått pass.
Ja.
Men, år.
Men det är också så konstigt att FIBA då bara säger fast bara en av er räknar, alltså jag fattar ingenting.
Alltså,
det är
jättekonstigt.
Alltså,
ja, men det är ju samma som Slovenien i somras. De hade både Mike Tomey och Jordan Morgan på träningsmatcherna och bara, den som spelar bäst får vara med i VM. Alltså,
alltså, det är galet. Jag kommer ihåg inför kvalet till EM 2013, då mötte vi Azerbaijan. Då hade de ju J.C. Carroll i bortamatcherna. Och sen så hade de en snubbe som heter Charles Davis på hemmamatcherna i Azerbaijan. Och då kan man väl tänka sig att liksom, de betalade inte tillräckligt mycket för att J.C. Carroll skulle åka till Azerbaijan.
Exakt, han har säkert aldrig varit där.
Nej, nej. Jag är helt övertygad om att han aldrig har satt fot i Azerbaijan. Och då, alltså... Ja.
Man vill ha någon som brinner för Baku. Okej, man vill inte ha en amerikan som aldrig varit där.
Man kan ju gasa. Har man 2 stycken, man kan ju köra 40 minuter ena matchen ena och sen bara lira andra 40 minuter. Så du har en match.
Ja, liksom. Men varför inte 6? Varför inte 6? För varje kvalmatch så har du en amerikan och så då kör vi. Alltså, det är inget som stoppar dem från det. Liksom. Solid.
Tydligen inte.
Ja, det är...
Ja, men det är ju ett antal länder som har haft... Alltså, Turkiet har väl haft... åtminstone 3 amerikanska point guards olika. Så nu är det väl, vilka var det? Det var Wilbekin och Shane Larkin som de fick böta för att de inte ställde upp, eller hur var det?
exakt.
Det kanske är kört för dem att spela för Turkiet igen, men i den här, någonstans i den här vevan, jag tror att de båda var skadade, då gjorde de ju någon ytterligare någon som mötte Sverige när vi slog Turkiet i... På Hovet var det väl, eller var det Globen? Det var nog Globen jag tänker.
Ja, efter. Då var han i den lilla poängarden Bobby Dixon som var med.
Som i FIBAs protokoll hette Ali Hussein.
Exakt, eller något sånt, precis.
Nej, han hette Ali Hussein. Inte något sånt, han hette Ali Hussein.
Ja, den är sjuk. Ja,
fina FIBA.
Ja, men som sagt, vi lär väl sakna Bigander och Ludde Håkansson. Vi kommer att ha med Tobias Borg som leder spanska ACB, högsta serien alltså i 3-poängsprocent. Han skjuter 55,6%. Det var den kursen det. Och sen så har vi då The Three-Headed Center Monster. Och sen så har vi Melvin Pansar, Baranjai, Denzel Andersson. Ja, jag tycker det ska bli svinkul hur som helst. Och jag vet inte om jag vågar säga att det är den viktigaste matchen i svensk baskets moderna historia, för då måste vi först också avgöra vad som är svensk baskets moderna historia. Men jag håller med dig, Nick, om parametrarna, att just nu betyder det ju någonting. Och det är ju lite grann som du pratade om i intervjun du hade på Nix Hörna med Karin Vassi, det här med förebilder och sådär. Det här är ju chansen. Vi såg ju liksom på Hovet att det var en ung publik som var där. Det är en ung publik som är intresserad av basket och som förhoppningsvis kommer att fortsätta vara intresserad av basket, som vill spela och som vill komma någon vart och som vill bidra till att det är kul med svensk basket. Och då är det viktigt att vinna matcher. Och liksom, som sagt, bli det, kan man, det är förstås sannolikt inte målsättningen för någon av de här spelarna att de ska bli en förebild. Men det hjälper ju då att visa att man kan komma någonstans i basketvärlden, oavsett om man kommer från Sverige eller någon annanstans. Med det så är det väl nästan läge att gå till hot takes, Lojsan.
Ja, det tycker jag definitivt. Och vi drar igång med Daniel som säger att Sabonis, eller ja, Snickers som man också kallas för här, får oproportionerligt få foulblåsningar till sin fördel. Folk spelar galet fysiskt på honom och foular väldigt ofta utan att det blåses.
Alltså, ja, kör du själv.
Ja, men han spelar ju väldigt fysiskt själv, och jag undrar om det inte är det som gör att han lite grann då får the LeBron treatment, att det liksom, han är svårdömd.
I
och med att liksom en av hans, han gillar ju det liksom, får han en spelare på sig som han tycker att han så att säga är starkare och eller större än, så gillar ju han att bumpa liksom, och helt enkelt dribbla liksom, och trycka undan den här snubben. Och då är det ju inte okomplicerat som domare, vad ska man blåsa för? Men han fick noll straffkast i natt mot Cleveland, och för inte så länge sedan så fick han noll straffkast mot Memphis. Han har ju fått då 9 straffkast mot Indiana, men bara 1 mot Chicago och så vidare. Så det ligger ju någonting i det. Han snittar alltså under 5 straffkast per match och gör ju nästan undantagslöst sina poäng nära korgen.
Mm. Håller med, rimligt. Det är fullt rimligt. Jag kollade precis hur många straffkast han sköt och ser att han sätter 68,9% av sina straffkast i år. Det är ju underkänt. Mm. Det förvånar mig att han har så låga procent. Man tänker ju att han har bra touch och sådär, så jag fattar inte varför han inte... Det är egentligen förvånande.
Han har skjutit för 74% 4 år i rad, så det är ju en ganska stadig dropp off ner till 689 faktiskt.
Ja, nej, men man tänker ju att han kan till och med skjuta treor. Att han borde vara en sån spelare för att han har bra touch och sådär. Men nej, han, jag vet inte. Ja, nästa.
Så kan det vara. Vi har... nu tappade jag mig helt här. Ja, vi har Toraf som säger att Hawks kommer trada Trey. Hans lön på 40 miljoner står i vägen för en rebuild.
Han ska vara med i All-Star-matchen, by the way. Stort grattis, Trae Young.
Ja, det blir så.
Någon av skadade spelarnas plats kommer han ta. Jag vet inte. Det känns som att Trae Young och Atlanta, äktenskapet är på väg mot sitt slut. För det får inte... Jag vet inte. Jag tror att han kan komma att lämna innan nästa trade deadline. Inte den här, men de är inte på väg någonstans. Och som sagt, jag gillar inte Trae Young. Vi gillar inte honom här i podden. Ingen av oss är ett stort fan. Men han börjar bli sådär lite underskattad. Verkligen, för han är en All-Star. Alltså, All-Star är han. Så mycket vet jag.
Ja,
sen om man kan liksom vinna titlar, om du kan vinna titlar med honom och så vidare, det vet vi inte. Men ja, det blir nog skilsmässa. Och jag tror det kommer finnas lag som kommer vilja ha honom.
Ja,
alltså, jag får nästan för mig att Atlanta tänker tvärtom, att de alltså vill bli av med Dejounte Murray och börja om med Trey och Jalen Johnson, men det vet man ju aldrig. Men alltså, det är Dejounte Murray det surras som ju var den som, alltså det känns ju som att, ja, men de ville ha dit honom för att de skulle täcka upp ett försvar för Trey. Det har inte funkat, och de har inte blivit egentligen liksom något bättre i anfall, och de kommer liksom ingen vart. Jag ser ju framför mig att de försöker få någonting för Dejounte Murray, och sen så börjar de med Trey och Jalen Johnson och förmodligen då Okongwu, och förhoppningsvis då hitta någon PS till någonstans och gå för det igen och tänka att liksom, ja, men Trey tog oss till konferensfinal, det kan vi göra igen. I don't know if that's true, men jag får lite den känslan av att, för annars så, som sagt, så skulle det vara lämpligare då. Ja, det är klart, de får väl mer för Trey om de trader honom i sommaren än om de trader honom nu.
Ja, vi får se helt enkelt vad de tänker. Oscar säger att i slutspelet tar jag en frisk Kawhi i laget över alla, inklusive Jokic.
Pratar han om Kawhi i Clippers eller vår Kawhi? Är det vår Kawhi så är vi bara med. Men är det Kawhi i Clippers så... Jag tror att jag tar Jokic före faktiskt, men jag är tveksam på om jag tar särskilt många fler. Särskilt nu när Embiid är borta.
Senaste slutspelet där vi har sett Kawhi frisk helt är typ 2015 mot Clippers. Alltså när vilken Kawhi som är hel pratar vi om? Den finns ju inte. Utan vi har dock sett honom komma till mållinjen med Toronto, men i minsta kunde knappt gå liksom. Så ja, han är ett beast, men vi har inte sett frisk Kawhi i slutspelet på jävligt nästan ett decennium typ.
Är det verkligen så länge sedan?
Ja, men jag skulle fan tro det alltså.
Han var,
16? Alltså, hur gick det 16?
17, var han var frisk 17. Det var 17 när han gick sönder där första matchen mot Golden State när Sasha Pasulia. Det var 17. Ja, och då var sagt, han också ett monster.
Ja, fast han skadade sig som sagt. Alltså det är det jag försöker säga.
Jo, jag vet. Men han spelade ju två runder innan dess. Och det var ju en freakskada. Alltså... Han gjorde 31 poäng på snittade 31 poäng mot Memphis på 6 matcher, snittade 24 mot Houston, då spelade han i och för sig bara 5, så han hade ju någonting som han hade, jag för mig att han hade någon fotskada och sen så då så landade han på Sasha Pasulias fot och sen dess så har det ju varit som du säger Nick, eviga bekymmer.
Varför har jag inget minne av att han gjorde 34 poäng per match i förra årets playoffs över 2 matcher? Det kommer jag inte ihåg. Har det hänt?
Ja, absolut.
Förmodligen. Ah, om det finns.
Ja, klar. Ah, alltså hans siffror i playoffs, han är ju galen. Jag blir typ golvad när jag ser det. Det är inte många jag tar framför Kawhi i playoffs överhuvudtaget. Så är det. Det är väldigt få i så fall.
Ja, vi får hoppas att vi får se honom i år.
Ja.
Anonym Bromma mamma säger att Julius Randle var så långt ifrån att förtjäna den där All-Star reservplatsen att det är helt otroligt. Var är my guy Jimmy Butler?
Ja, det kan nu bommar ju Randle den också. Mm. Han är ju skadad. Men ja.
Och Butler blev inte utvald att ersätta dem heller, utan det blev ju Scottie Barnes. Så det är ju Scottie Barnes och Trae Young då som ersätter.
Ja, men det där är svårt tycker jag, för att så här, om jag frågar er liksom, skulle ni ta Randall över Jimmy Butler, så är svaret nej, såklart.
Ja.
Men ja, det här går ju bra liksom.
Ja. Mm. Samtidigt så är Butler bra. Alltså det är
ju... Jo, nej, men så är det. Men ofta så, jag menar så här, om det var Buckets som spelade exakt likadant fast på Knicks och Knicks vann så här, och Randall var i Heat just nu, så hade ju Buckets varit All-Star. Tror jag. Ja. Mm. Så det handlar nog mycket om att Knicks har gått så jävla bra och man vill ge dem någonting för det. Det är ju därför alla är så arga på att Sacramento inte har någon, till exempel då.
Ja. Ja, men det är ju lite märkligt om man tittar på Sabonis. Vad snittar han? Liksom, jag måste bara kolla för skojs skull. Han snittar alltså 19,7 poäng, 13,1 returer, 8,2 assist, 62% från golvet. Låt då vara att han skjuter dåliga straffkast och han är inte en All-Star. Som sagt, det är hårda bandage. Det måste man ändå säga.
Ja, men så är det.
Men West är tuffare än East också. Jag hörde idag, McMahon föreslog att man helt enkelt, i och med att de har haft det här förut, att de liksom har haft, har kunnat välja lag när det har varit liksom LeBron och Giannis som väljer lag, så liksom har man ersatt östspelarna med West-spelare. Där finns det fler som är bra.
Ja, exakt.
Alltså sådana som är mer förtjänt av att spela en All-Star-match än det som finns i East. Och det ligger ju någonting i när man, alltså Sabonis går ju i alla fall lätt för Scotty Barnes. Sen så köper jag Trae Young som All-Star. Det gör jag, men ja.
Ja. Ja, det är inte lätt det där med All-Star-platserna.
Nu.
Armel Demir säger att Golden State Warriors är på väg utför och det kommer att ha samma ökenvandring som Chicago Bulls haft de senaste 25 åren i NBA. Det kommer bli helt irrelevanta den dagen Steph Curry avslutar sin karriär med Warriors.
Alltså Armel är ju vår gubbe 100%, men vad är det här att skjuta strays mot Chicago Bulls? Den är ful tycker jag.
Ja, men det är en lång ökenvandring ner på skölden. Alltså, det...
Ja, jo. Tell me about it.
När säger du att ökenvandringen började? Hur räknar du? För Bulls alltså.
Ja, men jag tycker faktiskt ändå att alltså, de här åren med Rose och Tibbs, så tycker jag att då var faktiskt Chicago Bulls relevanta. Det var en väldigt kort period, men det var ett par säsonger som Bulls var relevanta ändå och sprang helt enkelt på LeBron i slutspelet. Det var vi inte ensamma om.
Så typ 3 år där, 0-9-10. Ja,
2-3 år där någonstans, för nu var 11-12-13, någonting sånt. Men alltså mellan 98 och 11 och från 13 och framåt så har det ju varit. Och sen så hade vi ju förstås då något år då Butler har varit helt okej. Men då var ju inte laget bra liksom, det är ju bara så. Så det är klart att det är en ökenvandring med en liten oas i mitten.
Ja. Ja, nej, men det kan väl hända.
Men nu gällde ju frågan Golden State. Och det, ja. Jag tror personligen att jag tror att Armel har fel i att ökenvandringen skulle bli så lång. Det rimliga är ju att det blir någon ökenvandring, men den måste ju inte bli liksom 25 år. De har en fantastiskt stor marknad. De har en jävla massa folk som är beredda att betala en otrolig massa pengar för att se dem, och de har rika ägare och de har en fantastisk arena och en attraktiv stad. Jag tror inte att det blir en 25-årig ökenvandring för Golden State. Det tror jag inte.
Nej, en vandring lär det bli, men förhoppningsvis inte så lång.
Mm.
Vi avslutar med Vicke som säger att Cleveland, som de har sett ut nu senaste matcherna, och om de får något bra innan trade deadline, vinner de East Conference Finals och kan då lika gärna vinna allt. Knicks take ett år tidigare, baby.
Folk minns. People remember. The good people that listen to Bankvärmen remember. Jag har svårt att se det i år. Men om vi kan fortsätta bygga, och kanske lite färre George Niang-minuter. Snälla, please. Jag såg att han sköt 0 av 9 för någon dag sedan. Alltså det är klassiskt han kan, men typ för 2 veckor sedan hade han match där han hade typ sådär 18 pinnar på 8 skott. Alltså. Är den det mest oförklarliga långa karriären i NBA:s historia? Det måste vara där uppe alltså. Kom igen. Ja. Alltså han är inte nice. Jag har aldrig gillat hans game.
Nej, oklar är han.
Men alltså, han är väldigt oklar.
Någonstans är det ju så att som NBA ser ut, han är hyggligt stor och han är normalt, i år har han ju faktiskt varit rätt risig, men alltså normalt är han ju en vettig 3-poängsskytt. Jag menar, han har ju 5 år i rad skjutit över 40%, i år är han under 35 helt plötsligt. Så det är ju förstås därför som han har haft en karriär.
Hade han spelat i Sveriges landslag och han hade fått bollen och bara varsågod, jobba emot den, skapa åt oss. Han kan inte göra det. Jag kan lova dig, han kan inte göra det. Men framförallt inte med hans jävla skottteknik. Han kan inte skjuta över folk. Han måste verkligen vara öppen för att få iväg det skottet. Nej, jag gillar inte honom. Jag gillar inte honom. Men nu ska vi inte trasha Niang.
Han spelade finalen för Cavs.
Ja, 2025, då ska vi spela final. Det är planen vi satte upp och det är målet vi har liksom, långsiktiga planen.
Jag tror att det blir tufft med final. Alltså, de behöver komma 2 eller 3 för att slippa Boston före konferensfinal tror jag. För jag tror ändå att Boston är ändå det lag som på något sätt är mest färdigt och mest djup i Eastern Conference just nu. Och om Philadelphia inte har Joel Embiid så tror jag att det faktiskt blir lite tufft att ro på då.
Får jag ta den här Sabonis hot-taken innan vi går till Twitters hot-takes?
Det var den första jag tog.
Ja.
Med
ja,
just det, så var det. Men jag har en till jättesnabb. Från någon jag känner som skrev så här. Vi bör inte fördjupa oss i det. Det stod så här. Hype kring svensk basket framväxt gällande kvalitet är en illusion. Kvaliteten har inte blivit bättre. Den stora kvantiteten har snarare bidragit till att basketen kanske växt, men den har inte blivit bättre. Svensk basket är inte bättre idag än 2010. Och de svenska ungdomslandslagen är ett bevis på ovanstående. Mycket på grund av selektering av coacher och spelare till landslagen. Coacher får ett papper med rätt efternamn som ska pushas i ungdomslandslagen. Många duktiga spelare lämnas utanför. Jag tänkte på den under dagen, och 2010 vill jag absolut konstatera att herrlandslaget är mycket bättre. Damlandslaget ungefär lika bra kanske, lite sämre. 2013, det är då piken började. Ungdomslandslagen är nog sämre, det stämmer. För vi hade ju precis haft Eldebrinkarna nummer två i hela världen 2008. Och så, det är fler spelare som spelar idag. Vi har på här sidan mycket fler duktiga spelare. På damsidan är lite osäker, du får hjälpa mig Sjöström och du Louise också. Jag vet inte. Vad känner ni kring det här?
Alltså, jag blir mest irriterad på det här att liksom landslagscoacherna får en lista med rätt efternamn och så får man välja. Jag är ledsen, det tycker jag är en otroligt trött take.
Ja, jag håller nog inte med om den heller. Sen har jag varit trött på, jag har varit less på hur man selekterar. Jag ifrågasatte det där med
Stockholmsspelare. Det är två helt skilda saker.
Exakt, precis så. Så jag ifrågasatte det där med Stockholmsområdet.
Tobias Borg och Anton Gaddefors och Victor Gaddefors och Jeffrey Taylor och, alltså, jag kan rabbla en jävla massa namn. Vill vi ta bort? Liksom.
Han menar ungdomsdagslaget.
Fanns hon på den här listan? Will McGarity, fanns han på listan? Alltså,
ja, exakt.
Sluta. Jag är trött på den här tecken. Jag har hört den i 15-20 års tid. Den är inte sann någon gång.
Dock ska vi säga att selekteringsprocessen i svensk basket har många gånger varit jävligt. Nummer ett, otydlig. Nummer två, skum. Och nu kommer förbundet börja med nya zonläger där alla kommer kunna anmäla sig. Du kommenterade. Men sen såg jag också att selekteringskommittén kommer vara coacherna i landslaget, någon från RF, landslagscoacherna. Så man bara, wow, vänta. Det där kommer nog göra det ännu känsligare och svårare att göra ordentligt. Håller du inte med, Sjöström, när vi tar ut det yngsta landslaget?
Alltså, det är svårt att döma någonting innan det ens har börjat överhuvudtaget. Så jag vill nog hejda mig lite grann med innan jag liksom egentligen har någon synpunkt. Och jag har inte, alltså, det är ju inte så att RF ska vara med och ta ut spelarna. Det är de faktiskt, ska de inte. Utan det är landslagens kortstab, representanter från RIG, SBBs basketutvecklare, seniorlandslagens coachstaber och SBBs ungdomslandslagsansvariga, inte RF. RF är ju med det, att det ska fungera det här med nutrition och mental hälsa och träningslärare. RF har inte med selekteringsprocessen att göra.
Ja, jag såg fel i så fall. Då ber jag om ursäkt. Mm.
Så jag var ingenting emot att man gör någonting åt det här, för det som är grejen är väl förstås att man ska göra det mer attraktivt och mer intressant för fler att fortsätta efter, eller liksom att vilja fortsätta och sikta till exempel på att komma in på RIG eller ett NIU, eller alltså, jag menar, bästa sättet att få fram fler bra seniorlandslagsspelare, det är att vi har fler som spelar längre. Svårare än så är det inte med det.
Avrundar vi?
Absolut. Tack för idag. Vi hörs efter NBA's trade deadline. Ha det bra. Hej då.
Hej då.
Hej då.
Ciao.